Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är Roger Rönnberg. Roger Rönnberg, välkommen till ett av premiäravsnitten av Coach Meet Coach.
Tack så mycket, coach.
Född i Luleå, 48 år, coachingresa, Luleå J20, Luleå SHL, Sverige A-assisterande, Sverige J20, Frölunda SHL, 8:e året, stort grattis till det, både till dig och till Frölunda.
Tack.
JVM-guld och JVM-silver, 4 guld i Champions Hockey League och 2 SM-guld. Stämde det?
Det stämmer bra.
Det stämmer.
Det lät mycket nu när du läser upp det. Det är ingenting jag tänker på dagligen dags, så att...
Det brukar vara det, men det är en fantastisk spännande hockeyresa som du har gjort. När man börjar som ledare så stöter man alltid på lite olika människor som sen blir lite grann av någon form av förebilder för framtiden. Roger, har du några speciella förebilder och i så fall varför är de dina förebilder?
Jag har många förebilder, jag har inte en utan jag har ganska många när du ställer frågan. Jag har... allt ifrån befäl som jag hade i lumpen. Jag hade en jättetuff kapten som lärde mig vikten av disciplin och struktur när jag gjorde militärtjänstgöring. Det är ett slags ledarskap till att jag hade en fantastisk mentor i skolan som hette Eva. Till att man sen kommer in hockeymässigt där jag haft en kille som Osten Bergström, eller man just nu. Osten Bergström som var både sportchef och coach i Luleå Hockey och vann SM-guld med Luleå 96 mot Frölunda faktiskt.
Mm. Och då stod du på ståplats?
Nej, det var här nere i Frölunda Borg och jag var faktiskt uppe och åkte skidor i Riksgränsen och då hejade jag ju inte på Frölunda.
Nej, såklart.
Känns konstigt idag. Ja. Och han har funkat där någonstans och funnits med och sen så har jag inspirerats av många ledare, både i affärsvärlden och inom sportvärlden där Bengt Johansson i handbollen med sitt demokratiska ledarskap visade upp en ledarstil som var väldigt tydlig och intressant och annorlunda än vad hockeyns kultur stod för och någonting som kanske visionärt har fungerat för mig som en mall på hur vart man vill komma med ett lag, att få ett lag att ta ansvar, att jag har fått jobba med Per Mårt som jag tyckte var en visionär och vågade ta ut tagen och prata om att vinna. Att allt det man gör handlar om att vinna. Det tog, tycker jag, Per Mårt någonstans slog in i mig. Och också vikten av att vara extremt konsekvent, envis och tålmodig att genomföra en plan. Så Det är ganska många här som jag inspireras mycket av. Det finns ryska hockeyledare om man kommer in på själva ishockey med Jorsinov som deras sätt att utbilda teknik och talanger på.
Om man tittar på förebilderna som du nämner, är det mest utifrån ledarskapsdelar eller är det mer utifrån hockeyfilosofiska grejer?
Nej, men det är väl både och om man ser ledarskapsdelen så hade jag ett otroligt möte för snart 15 år sedan med en psykolog på Umeå universitet när jag utbildade mig där på universitetet som heter John Jansson som sen har följt mig ända till i år då våra vägar kanske tillfälligt har skilts åt lite grann och tillsammans med honom så startade en resa för mig i ledarskapet där jag förstod att hockeyspelare också är människor och att jag kan ha en enorm påverkan med mitt ledarskap med att styra deras tankar och känslor och hjälpa till där. Så John tycker jag bör nämnas i sammanhanget.
Av de här förebilderna och hela din ledarresa som du har gjort då så har väl förmodligen är det så, för det brukar vara så med de flesta ledarna att man har någon form av filosofi när man börjar för att man tror att det är så här det ska vara. Och sen så jobbar man under ett antal år och så märker man att ja, man kan göra så istället och man utvecklas och så vidare. Det är det normala i de flesta gebiten. Och om du ska nämna lite grann runt din ledarresa utifrån din syn på coaching och din syn på ledarfilosofi och hur de har utvecklats under de här åren. Det är en ganska bred och lång fråga, men om du försöker ändå hitta lite resan där, ledarskapsfilosofiresan.
Jag tror att den stora saken, Jörgen, där är att man behöver lära känna sig själv. Ledarskap handlar ju ofta om att man ska lyfta andra, men det är väldigt svårt att göra ett bra jobb där om man inte förstår hur man själv fungerar och det är en ganska komplicerad process där man plockar på sig saker under tidens gång, men det finns också saker som alltid finns kvar i mig som är mina grundtrosatser, mina kärnvärderingar. Och
sånt. Kan du nämna några av dem?
Ja, jag tror på hårt jobb. Och jag har funderat på varför då. Jag är uppväxt i, och jag tror att det funkar så här, att jag är uppväxt i Luleå som är en stålverksstad där människor jobbar väldigt hårt för sitt uppehälle. Jag har både mina föräldrar och mina mor- och farföräldrar har varit väldigt hårt jobbande och allt ifrån varit rallare på järnvägar till att de har haft väldigt ganska tuffa hantverksyrken och där fostras det nog en värdering att tro på hårt jobb och det är fortfarande det första jag griper till när Frölunda förlorar en hockeymatch så tror jag alltid att vi har inte jobbat nog hårt. Det har jag inte alltid varit medveten om i min karriär att jag påverkas av mina kärnvärderingar, att det är så jag ser världen, att det är så jag tolkar det jag ser. Det styr ju min tolkning av världen, mina värderingar och trosatser. Och nu vet jag om det, att det är en styrka för mig, för jag låter ingen, ska jag säga, passera det nålsögat och inte jobba hårt. Och det är bra att vi tar det ledarskapet, tror jag, men det kan också vara så att jag blir en sämre ledare om jag tror att det bara handlar om det. För att det är givetvis mycket mer komplext än så. Man kan ju jobba hårt och fortfarande förlora.
Om vi tittar lite grann på det här, om man pratar om den här skalan mellan auktoritär och demokrat. Har du någon så att säga, resa utifrån det där du känner att du har förändrats?
Ja, jag tror att alla ledare i princip går samma resa där, Jörgen. Att man har man har start på en resa där man kanske inte kan så mycket. Man ser till att skaffa sig kunskap och helt plötsligt tror man att man kan allt. För att senare i livet inse att jag kan nog inte så mycket och börjar tvivla på sin kunskap och känner att man inte kan så mycket och börjar utvärdera och fundera över vad man kan egentligen. Och sen kommer man upp någonstans där man har ett själv. Det jag tycker att jag är nu, att jag har ett självförtroende i det jag gör. Men är fortfarande väldigt öppen i sinnet för att lära mig nya saker. Och när man är inne i den första fasen, när man tror att man kan, så jobbar man ju på ett helt annat sätt än som jag jobbar idag. Man jobbar mer hierarkiskt, man styr med hela handen, man tror att det man ser, tänker och känner alltid är rätt. Och det är ganska enkelt att vara ledare på ett sätt. Men under den perioden av mitt liv där jag var i den fasen så har jag aldrig varit mer frustrerad heller. För att jag förstod inte varför alla andra inte såg världen på det sätt som jag såg världen.
Nej, men det här, precis som du säger, jag tror det är många som har gått igenom samma resa, och jag känner igen mig väldigt mycket själv också i den resan, precis som du säger. Och desto längre man håller på som ledare och coach, desto mer märker man vad lite man kan. Och om man tittar tillbaka bara 5 år så funderar man på fasen, för 5 år sedan så kände man att man hade koll på det, men när jag tittar på det nu så kunde jag ju en massa saker jag inte kunde för 5 år sedan. Exakt. Som jag kan idag, och förmodligen om 5 år så är det likadant. Och det viktigaste är väl att man har den insikten att livet är sådant.
Ja, men jag tror så. Dit kommer man till slut. Och man behöver göra den resan. Man behöver göra de misstagen. Och det som du säger, att jag påbörjar mitt 30:e år som coach nu. Det som inte var med i ingressen här var mina 10 första år där jag jobbade i en liten klubb i Luleå. Bergnäsets AIK, som senare blev Brooklyn Tigers. Och på gräsrotsnivå, och man behöver göra de misstagen. När man ser tillbaka på sin karriär så kan det räcka att man ser tillbaka 10 år, så skäms man lite och blir röd om kinden och tänker, hur kunde jag göra på det sättet? Men det är den resan vi alla behöver gå igenom.
Och under de här åren då, har du någonstans format någon form av ledstjärnor eller värdegrunder som man kan ta på rent konkret? Förutom det här som vi pratat om, att jobba hårt.
Ja, det finns ju vissa trossatser och grundvärderingar som jag tror man behöver bottna i som ledare. Att vad man tror på. Så att man, gör man inte det, så är det väldigt lätt att man börjar följa trender, man börjar följa känslor och man börjar bli påverkad av resultat. Att man tror att man har gjort allting rätt när man vinner, och man tror att man har gjort allt fel när man förlorar. Så jag har bottnat i några av sådana kärnvärderingar för mig. Att nummer ett, så tror jag tror på människan. Jag tror att människor vill. Jag tror att människor vill bli bättre. Jag möter alltid mina spelare med den tanken att de vill bli bättre. De vill vinna, de vill vara här, de vill träna och så vidare. Och det är ganska svårt att alltid behålla den tanken. Och det är ju... Men jag ser de här kärnvärderingarna lite grann som ett roder på en båt. Det håller kursen hela tiden för mig. Så att jag inte spårar ur. För börjar jag betvivla spelarnas vill, så är konflikten nästa steg. Förutsätter jag att de vill, så kan vi jobba tillsammans framåt. Det är det ena. Så att jag...
Om man stannar kort på den. Hade du den från början, eller var det någon speciell händelse som gjorde att du kom dit till att konstatera att så här är det?
Nej, men det tror jag är en frukt av att jag har jobbat med en psykologisk coach sista 15 åren här. Jag nämnde John Jansson, och vi jobbar med en kvinna nu i Frölunda. Så att den resan har ju tagit mig dit, att jag förstår att, och han har påmint mig så många gånger att, Roger, de vill. Det är inte det som gör att det ser ut på det här sättet. Nästa steg, det är ju att tror man på talang eller tror man på träning? Man behöver, tror jag, som tränare bottna i det. Och jag är väldigt tydlig att jag förstår att det finns en talang, en färdighet i botten. Och jag tror att de som blir absolut bäst i världen, att Rasmus Dahlin, då är det en match av allting ligger rätt. Alla pusselbitar finns i det pusslet med både talang och förutsättningar i hur han tar sig vidare, hur han tränar. Men jag tror på träning, jag tror på repetition. Jag tror att träning är närande, den är inte tärande. Jag tror man blir bättre av träning. Jag tror att kroppen anpassar sig, att kroppen är ett fantastiskt instrument där en fiskare som jobbar hårt får till slut nariga händer och starka händer, för han blir snabbt påverkad av den miljö han är i. Och jag tror det är precis samma sak med en hockeyspelare, att om han varje dag jobbar med tunga knäböj, så vänjer sig kroppen med det och han kan prestera på en högre nivå. Jag tror inte att träning sliter, jag tror att träning bygger upp. Och det är två av mina grundvärderingar, att tro på människan, att människan vill, och att jag tror på träning. Sen har jag flera saker i själva spelet som man också behöver
Den här podden heter ju Coach Meet Coach, och vi ska fokusera mestadels på ledarskap, coaching, teambuilding och den typen av frågor. Så vi ska inte hamna allt för mycket på det här speltekniskt taktiska.
Jag misstänker det.
Det är väl det som är tanken lite grann. Men vi kommer in lite grann på det sen, om vi har tid att prata om pedagogik. Så kommer vi in lite grann på det också. För det finns lite intressanta grejer runt det ändå i ämnet pedagogik. Samhället förändras ju, och man brukar prata lite grann om att nya generationen är annorlunda än hur det var förr. Du hade många väldigt framgångsrika år med juniorlandslaget. Om du tittar på ledarskapet, coachingen under tiden som du jobbade med de unga spelarna, även om de inte är jätteunga, de är ändå seniorer, så är de ändå yngre än vad många andra är i SHL exempelvis. Finns det någonting där du känner att ditt ledarskap tvingades att vara på ett annat sätt än vad du kanske egentligen tyckte att du behövde skulle vara när du jobbade med juniorlandslaget?
Och jag tror även här, Jörgen, att man behöver bottna. Okej, hur är unga människor idag? Jag hör många i samhället säga att de unga människorna idag är så mycket mer egoistiska. De har svårt att ta ansvar, och de tänker bara på sig själv. Och jag tror att har man de grundsanningarna när man ska möta unga människor, så kommer man ju förstärka de beteenden, för det är det enda vi kommer att se. Jag har valt en annan väg, att jag ser dem som unga människor, och jag ser dem som en utmaning att leda, absolut. Men jag ser på dem som en pågående process. Och en tonåring är en tonåring idag, precis som en tonåring var tonåring när jag var tonåring. De tror att de vet och kan allt och är starka i det. Men samtidigt så börjar vi en process med alla unga spelare jag möter, både juniorlandslaget och unga spelare, Lucas Raymond i Frölunda. Så tittar vi igenom deras personlighet, karaktär, och tillsammans med de killarna så börjar vi att jobba mot vad är din önskvärda karaktär. Hur vill du ta steg? Hur skulle du vilja vara som lagkamrat? Hur skulle du vilja bli beskriven av dina lagkamrater? Vad skulle du vilja att Joel säger i en intervju när han beskriver dig, Lucas Raymond? Inte hur du är idag, utan hur skulle du vilja vara om 1 år, om 5 år, om 10 år? Så att man börjar jobba, för att många jobbar med att stämpla unga människor idag. Han är en bra karaktär, han är inte det. Och jag ser inte alls det. Jag ser bara att man har kommit olika långt på sin resa. Och istället för att stämpla dem, börja jobba systematiskt på att bygga upp deras personlighet och karaktär, tycker jag är jättespännande.
Det här tycker jag är väldigt, väldigt intressant ingång på hela den diskussionen om, precis som du själv sa, att den nya generationen har en annan profil. Och då, om man ställer en följdfråga på det, den insikten som du har om det nu, hade du den när du tränade Luleå? Eller har du fått den någonstans på vägen?
Nej, det hade jag absolut inte. Och när jag var i Luleå så var jag i min hemmastad. Det lag som jag hade sett alla år sedan jag började gå, liksom, skulle jag helt plötsligt leda utan att ha alla de verktygen, utan att ha landat i mig själv vad jag ville stå för. Och helt plötsligt så stod jag på barrikaden och skulle rädda föreningens överlevnad och var väldigt, väldigt påverkad av resultat, av känslor, och då blir man väldigt kortsiktig i sitt ledarskap. Och jag pratade precis i dagarna om det med min nya assisterande coach Anders Burström, som då var lagkapten. Och vi pratade om vad som händer med människor under en sån extrem press.
Tror du att du hade haft den approachen till detta om du inte hade jobbat de åren med juniorlandslaget?
Nej, för där fick jag luft. Jag kom ur den här bubblan som man är i när man jobbar med klubblagshockey. För där är det året runt, dag ut och dag in, 24 timmar fokus på att i slutändan driva fram ett resultat. Och det som hände när jag kom till juniorlandslaget är att jag fick tid att reflektera, för att mellan turneringarna så är det, ja, vi drev lite utbildning och sånt, men jag fick se mycket ishockey, jag fick möta de här fantastiska människorna som blir bäst i landet, för de har fantastisk karaktär, de unga killarna som kommer till ett juniorlandslag. Så jag kände ibland att jag kände mig 10 år yngre än dem. Det kändes som att de hade kommit så långt på sin resa i att bygga sina karaktärer, och jag börjar inse att wow, vad jag har mycket att lära mig av de här unga killarna, och jag jag var lite rädd, Jörgen, att jag skulle stå i vägen och begränsa deras förmågor från början. Så där började min förståelse på att förstå hur de som blir bäst i världen, vilken fantastisk karaktär och personlighet de har, att de är ju inte som oss normala som en lördag morgon tycker det är gott att ligga kvar i sängen och ta en liten sovmorgon, utan de tar ju på sig löparskorna och springer en mil istället.
Det här är spännande. Jag hade ju själv U21-landslaget i 6 år, och det är otrolig läroktid alltså. Otrolig läroktid att få jobba med den typen av karaktärer och talang och spelare. Innan vi släpper det här med ledarskapsfilosofin och så vidare, om vi tittar lite grann då på det som är kopplat till spelet, så kan man ju prata då om att man jobbar med ett sätt som där spelet är så att säga ledardrivet, där ledarna har väldigt tydlig stark roll i förhållande till hur man ska spela. Och så kan man istället som motsats till det prata om ett spelardrivet lag, där man kanske mer jobbar med shared ownership i förhållande till besluten på banan och så vidare. Vad känner du för den typen av funderingar kring vad som du har som din filosofi och vad ni är just nu?
Det är jätteintressant, Jörgen, för i Frölunda för 4 år sedan, 5 år sedan så var vi nästan som en dator. Det var bara ettor och nollor, det var rätt eller fel, och spelarna skulle utföra det. Och det är ganska enkelt som ledare att sätta upp ett sånt system, för det är enkelt att coacha att där gjorde du rätt, där gjorde du fel. Det jag insåg när jag började jobba med framförallt med Kristoffer Näslund, min nya assisterande coach sedan 2 år, som har en lång spelarbakgrund som inte jag har, så lyssnade jag mycket på han, att hur tänker du som spelare i olika situationer. Så insåg vi att vi fattade sin dimension i sättet vi jobbade på. Det är ju att spelarnas vanor behöver utvecklas så att de kan ta beslut instinktivt i en matchsituation i ett system. Och vi har från det ändrat vårt system väldigt mycket, så att vi ska jobba med spelarnas vanor, att de blir bättre på att tolka olika situationer ute på en bana. Oavsett spelsystem så finns det en smartness och en logik i både spelet fotboll och ishockey i hur man spelar en viss situation. Att hur gör de bästa i världen är ju alltid svaret på hur ska jag agera i den här situationen. Så att har vi en back i Frölunda idag som kommer till mig och säger, Roger, hur ska jag spela den här situationen på offensiva blå? Så för 4 år sedan hade jag sagt, systemet säger det här, du ska stå upp eller du ska hålla tryck. Medan jag nu kan säga, ja, hur spelar Niklas Lidström den här situationen? Mm. Ja, inte vet jag, säger han. Nej, men kan inte du gå hem och titta på det, kan jag säga till han. Och så sen möts vi nästa dag och så visar han mig 10 situationer med Niklas Lidström där han säger att det ser ut som att han vrider på skallen först, han tittar på vad som händer i mitten och att han gör en bedömning av situationen. Och då kan jag fråga, vilken bedömning gör han? Och han kan svara att det verkar som att han bedömer vilken kontroll han har på pucken och att han nästan gör en oddsberäkning här på vilken chans han har att bryta. Och på det sättet så sker ju ett lärande där spelarna lär sig vanor som de har med sig hela karriären, att de sätter en egen struktur på sitt spel som kan funka i alla spelsystem. Och det är också någonting som känns väldigt tillfredsställande att jobba med, att man sen får följa de här unga killarna kanske i NHL, att en vacker dag så spelar Lucas Raymond i ett NHL-lag och jag kan se han göra samma val och värderingar där ute som vi tränade på.
Det här tycker jag är otroligt intressanta perspektiv för en coach och för en ledare. Och här kan jag ju bara känna, nu är jag utomstående, men alltså en av anledningarna till att Frölunda har producerat är det 80 eller 90 NHL-proffs, mest i Sverige, va? Nu är jag lite ute på tunn is här, för jag har inte riktigt koll på det.
Jag tror att vi är...
Ja, det är ju säkerligen en av de tunga pusselbitarna till varför ni sprutar ut unga talanger, och just inte bara att de är talanger, kommer upp i A-laget och sen slutar de i allsvenskan, utan de tar det här sista allra svåraste steget och får spela SHL först och sen gå vidare därifrån. Den pedagogiken i det arbetssättet måste vara helt överlägsen. Och om vi då flyttar över det, så att säga, diskussionen runt shared ownership i den formen av verksamhet över till det pedagogiska. Finns det några praktiska, konkreta, pedagogiska knep som ni jobbar med förutom det som du nämnde nu, exempelvis med att spelaren själv får leta upp svaret rent praktiskt, kanske säga ute på isen eller i teorirummet?
Nej, men det är väl just det att det som är självklart för en Montessori-lärare har vi lärt oss inom, börjar vi lära oss inom ishockeyn, ska jag vara ödmjuk och säga. Vi kanske inte är där än, men att lyssna som ledare är det bästa verktyget. Det är någonting vi tränar på varje dag, att lyssna på riktigt och ställa rätt följdfrågor och leda en spelare, för att vi vill ju leda en spelare i deras värld. Det är deras värld som är intressant för oss. Det är inte vad jag tänker och känner. Så ju mindre jag babblar, ju mer jag lyssnar, desto bättre. För att, och det är det som är hela skillnaden. Jag brukar prata om att det är en skillnad mellan utlärning och inlärning. Utlärning gör ju mig trygg som ledare. Att jag har gått igenom det här spelsystemet. Jag har visat de här klippen. Jag har gjort mitt.
Nu jävla ska de kunna det.
Ja, och så kan jag säga till min sportchef att nej, men jag har sagt det här till dem. Och han kommer till mig och säger om jag ser inga resultat på isen. De virrar ju fortfarande runt där som yra höns. Så, men jag tror, Jörgen, att är man otrygg som coach, att man är i en otrygg miljö där man känner sig bevakad av sina chefer och sportchefer, och där har ju du varit i en otal situationer, olika klubbar och mycket större erfarenhet än mig, men har man den otryggheten så vill man ju visa till sin chef att jag har gjort mitt jobb. Och det är någonting som jag lärde mig under de tuffa åren i Luleå, och som jag nämnde, Osten Bergström som en extrem vinnare och tuff och krävande chef lärde mig det, att jag har fullt ansvar. Det är inte vad jag gör, utan det är vad jag får spelarna att göra.
Att göra, ja.
Som bestämmer om jag är en bra ledare eller inte. Hur jag tar mig dit, det är upp till mig. Det får jag ta fullt ansvar för som coach. Om jag kramar dem eller piskar dem, det är upp till mig. Bara jag får fram ett resultat.
Det som jag tycker, alltså det här med kreativitet och struktur, så man pratar ganska mycket om det, precis som du säger, även inom fotbollen, att det är viktigt att ha mix mellan de här sakerna och så vidare. Men rent arbetsmässigt på banan, där man ska jobba med spelarnas beslutsfattning, när ska spelaren ta ett beslut som är styrt av strukturen, och när ska spelaren ta ett beslut som är styrt av kreativiteten, och hur stor är ramen och hur långt utanför ramen är det okej att gå? Självklart styr det sig av om man har Kenta Nilsson som forward och Erik Karlsson som back, eller om man har några som är åt andra hållet på den skalan, hur mycket man kan släppa på det ena eller andra. Men någon liten grej runt det med pedagogiken kring hur man jobbar för att hitta den balansen mellan de två motpolerna tycker jag ändå skulle vara intressant att höra dig utveckla.
Det här är ju en frågeställning jag aldrig fått av en sportjournalist, och det här gör det unikt att prata med en annan coach, för det här vet ju vi, alla bollsporter är ju det svåra, att få en balans mellan, man behöver både och mitt enkla svar är att vi bygger mycket av spelarnas självförtroende ska byggas på struktur. Att de själva vet vad de ska göra ute på banan ska ju hjälpa deras självförtroende att veta hur jaget ska agera, men också laget, att man ska samarbeta. Och vi har väl nästan total struktur i spelet utan puck. Så att försvarsspelet, väldigt lite kreativitet. Det finns läsningar i agerandet, hur jag forecheckar, hur jag ska sno pucken, absolut. Men det mesta i försvarsspelet är styrt extremt mycket på struktur. Spelet med puck är ju lite annorlunda. Det är ju väldigt mycket mer kreativitetsstyrt och lösningsorienterat. Där vi har viss struktur på åkvägar, passningsvägar. Men jag vill i slutändan, så handlar egentligen om två saker för en hockeyspelare. Att nummer ett, bygga ett självförtroende genom att ta struktur i ett spel. Och nummer två, så behöver du ett tillstånd där du presterar som bäst ishockey. Och det tillståndet har ju många spelare beskrivit till mig. Jag som inte har spelat professionellt är jättenyfiken på det. Att vad är det för tillstånd ni pratar om? Ja, men det är när vi inte tänker. Det är när man bara släpper loss och det är när man kör, när saker händer. Man litar på det man har och man bara spelar och tävlar. Och det låter helt fantastiskt. För det här beskriver alla spelare jag har pratat med, från Henrik Zetterberg till Lucas Raymond, att det är så härligt när man kommer dit. Så tillstånd och självförtroende vill vi ha. Och man kan väl säga att ju mer vi pratar om spelet med puck, ju mer kreativitet, ju mer släpper vi loss dem. Att de ska få testa. Mm. Och det är också så med ledarskapet, att hur gödslar vi det här då? Ja, spelet utan puck så är vi väldigt mycket stramare, striktare, konsekventa på att har vi sagt en sak så ska det bli så. Medan spelet med puck så är ju jag mycket mer tillåtande, förlåtande på misstag. Annars så kan vi, det lättaste sättet att döda kreativitet är ju kontroll och bestraffning. Så det har jag verkligen ingenting av i det offensiva spelet.
Det som är också spännande här, som är kopplat är väldigt mycket till självförtroende, det är ju vad blir det för slutprodukt i förhållande till segrar. Och det är klart att har du 10 raka segrar bakom dig och kom in i match nummer 11, så har du ju ett självförtroende som gör att du troligtvis kan lyckas med de delarna i spelet som ligger mer på kreativitet. Exakt. Medan om du har 5 torsk i bagaget när du kom in till 6:e matchen för Färjestad borta till exempel, då kanske du inte kan luta för mycket på spelet på det kreativa, för att då vet du att självförtroendet har fått en liten dipp, och då måste du skruva lite grann på att flytta spelet lite grann mot det strukturella. Känner du igen dig i ett sånt resonemang, och är det på något sätt så som ni jobbar också?
Ja, både och. Jag känner igen mig att det är ett sätt man jobbar som coach, och under mina 30 år så har jag nästan alltid gjort så, för att det är min grundtro igen, att hårt jobb, att när man börjar ha 3-4 raka förluster, jobba hårdare, bättre struktur, släpp in mindre mål, då har vi chans att vinna varje match. Men ju längre jag kommer i min coachkarriär, så börjar jag inse att det är precis så spelarna också tänker. Jag ska inte vara syndabock på nästa videosession, jag vill göra rätt för mig, jag vill stå upp för mina lagkompisar, jag ska kämpa. Det svåra att få fram efter 3 raka torsk är ju kreativiteten, och det är då man kan behöva mönsterbrytaren att komma in,
absolut,
och hänga dit en puck. Och jag har några sådana exempel med när vi vände en slutspelserie mot Skellefteå här för några år sedan, där Rasmus Dahlin på hemmaplan, vi låg under, jag undrar om vi inte låg under med 3-1 i matchen mot Skellefteå, där Rasmus gör ett solomål plötsligt från ingenstans. Att jag hade så många spelare som jobbade hårt och verkligen ville vinna för laget, men ingen hade det modet, självförtroendet och var i det tillståndet som vi pratar om, där de såg möjligheter, utan de såg ju bara Skellefteå-spelare som problem, förutom Rasmus som såg dem som rundningskoner och hängde dit ett fantastiskt solomål. Och vi vände den serien där och då, där han gav, tror jag, många spelare hopp att kom igen nu, det är bara hockey. Och fick dem in i ett annat tillstånd, vilket gjorde att vi sen vann match 7 på hemmaplan.
Och då kan man säga att utifrån ditt ledarskap, som då tillåter han att spela på den nivån och på det sättet med den risktagningen, var ett ledarskap som bidrog till att han kunde lösa upp de knutarna med sina individuella egenskaper. Så mixen mellan ditt ledarskap och er relation och hans kvalitet gjorde att ni kom ur den självförtroendekrisen på grund av hans skicklighet.
Jag ska inte slå mig själv på
ryggen. Jag säger där, så, du behöver inte hålla med.
Det är mer Rasmus fantastiska egna förmågor. Att han är grym på att sätta sig själv in i det här tillståndet.
Men Roger, om du hade satt in här i ett stenhårt fack på struktur, och hade han varit ung spelare, så hade han inte vågat gå utanför den ramen, och då hade han inte gjort den drivlingen.
Ja, kanske att jag inte förstörde den i alla fall. Så att, men jag lär mig mycket av såna här situationer. Vi hade samma sak för 2 år sedan när vi vann CHL-guldet på hemmaplan. Inte förra gången vi vann CHL, utan gången innan, mot Red Bull Munich på hemmaplan. Så kom laget in med kollektivt lågt självförtroende i den matchen. Jag tror vi hade förlorat 4-5 raka matcher på hemmaplan. Jag tänkte, det här är en utmaning ordentligt mot ett jättevälcoachat tyskt lag. Och där har vi flera spelare som gör personbästa i den matchen offensivt och riktigt kommer in till det här tillståndet. Så att vi jobbar parallellt varje dag, coacherna, med att öka spelarnas självförtroende, och jag ser det som en slags bas på ett hus, en grund man sätter hela tiden som ska göra att de står stadigt och har ett självförtroende, att de vet att det här ska vi göra tillsammans. Sen jobbar vi varje dag också tillsammans med en mental coach för att spelarna själv ska bli bättre på att sätta sig i det här tillståndet. Och vi pratar i laget om att när vi är inne i tuffa situationer, vem bryter mönstret idag? Vem vågar kliva utanför komfortabla zoner idag? För det är det vi behöver. Mm. Och det är en förståelse jag inte hade för 5-6 år sedan. Nej.
Då kommer vi in på den här punkten på mentala faktorer som är så extremt spännande och så otroligt avgörande. Och där tror jag också att i den här coachingresan som man gör så har man ju större och större förståelse för att den delen i ledarskapet får större och större betydelse desto längre man håller på. Har du samma bild och tanke på det?
Jag tror det är svårt att skaffa sig ett försprång idag i modern ishockey eller idrott. Fotbollen är på samma sätt att vi mäter allt. Det är nästan vetenskap. Så nära vetenskap vi håller på med. Och att bara skaffa sig ett försprång taktiskt, tekniskt, fysiskt. Ja, man kan skaffa sig några procent. Vi kan ta 5% fysiskt mot Växjö kanske. Men vi kan inte ta 25. Vi kan göra samma sak taktiskt. Att kanske 5-6%, inte mer. Men mentalt. Kan vi skaffa oss kanske 25% genom att vi är bäst på att få spelarna in till deras optimala tillstånd och med ett genuint självförtroende. Så jag tror ju att det mentala är den avgörande faktorn.
Mm. Jag håller med dig, och då kommer den intressanta frågan. Rent konkret, hur jobbar Frölunda idag med att bygga spelare och grupps självförtroende?
Vi jobbar konkret med tillsammans med en mental coach där som utbildar, heter Susanne Pettersson, och har precis börjat och gör sin första säsong hos oss. Men vi jobbade på ett liknande sätt med John Jansson innan, där vi jobbar varje dag med att varje människa som är i Frölunda, spelare som ledare, ska bli bra på att göra kompisen bredvid sig bättre. Att vi blir bra på att lyfta varann och att vi inser att jag tror på att känslor smittar, och jag tror att man metodiskt, systematiskt kan jobba på att få människor på att nummer ett vara trygga i sig själv. För en människa som är trygg vill samarbeta och lyfta andra. En människa som är konkurrensutsatt, utmanad, kommer alltid sluta sig och bara tänka på sig själv. Så att det är nummer ett för mig, att de spelare vi tar in ska vi lyckas med, punkt slut. De är trygga. Jag tror inte på att konkurrens hjälper dem att vilja ytterligare, för jag tror att de redan vill. Och det gör ju att är de trygga och får en genuin utbildning att lära känna sig själv, de får en genuin utbildning av att sätta sig själv i det här tillståndet, och de får en jättefin utbildning på att också leda andra, då skapar vi en miljö där det är svårt att misslyckas.
Om man tittar på de här mentala faktorerna, vi pratade innan lite grann om det går dåligt eller det går bra. Vad är dina erfarenheter av att hantera de mentala processerna i medgång respektive motgång?
Det är ju att man har ett väldigt stort ansvar som ledare. Man kan aldrig ducka för det ansvaret. Att det är nummer ett, att man måste ta fullt ansvar som ledare, att lagets mentala tillstånd är jag 100% ansvarig för. Har jag spelare med lågt självförtroende så är det mitt ansvar. Jag kan aldrig gömma mig bakom den ursäkten att fan vad killarna ser vissna ut. Ja, men det landar ju på mig. Mm. Så det är nummer ett. Och jag tror att som ledare, Jörgen, att man behöver, det är som en vippbräda, att jag behöver vara nästan och balansera lagets känslotillstånd hela tiden. Att är de jättehöga, jätteglada, fyllda av självförtroende, så kanske jag behöver vara lite. Då kan jag unna mig vara ännu mer utmanande. Mm. Att kom igen nu gubbar, ni har inte vunnit någonting ännu. Vi hade tur förra matchen, nu får vi liksom skärpa till det. Träningarna måste upp, vi behöver. Då kan jag vara ganska krävande och tuff i medgång. Mm. I motgång däremot så får jag vara lite mer försiktig. För att då behövs hoppet, då behövs stödet, då behövs omvårdnaden, då behöver jag skydda min flock, de behöver vara skyddade från yttre saker. Så där är jag väldigt medveten om idag, att inte jag som ledare, som jag gjorde innan i min tränarkarriär, följde lagets känslotillstånd. Att när de var låga så var jag superlåg och krävande och tuff och skällande för att jag själv var otrygg. Och när man
det är en tydlig utveckling på din, kan man säga, ledarresa.
Och när man var hög då, så, alltså när vi vann, så var jag kaxig och tappade ödmjukheten. Och liksom, så att nu är jag medveten om det här, att jag jobbar med de processerna, att inte följa med. Så jag det har till och med gått så långt att jag har svårt att njuta när vi vinner. Utan då känner jag liksom, ja, men vänta nu, direkt vi vinner en titel, så känner jag att fan, nästa säsong har redan börjat. Nu får vi inte sväva iväg här.
Och det är en väldigt bra insikt och utveckling som du har haft där. Men jag tror också just det är väldigt viktigt att ta sig tid och njuta. För då kommer vi in på den här frågan med dina mentala faktorer för dig själv och hantera press, krav, förväntningar på att träna Frölunda Hockey med en stad som vill avsluta säsongen på Götaplatsen och det ska vara 12 044 varje match och så vidare. Och vi som har hållit på med idrott mycket, vi vet ju att det går upp och ner hela tiden i den här världen. Hur hanterar du de här mentala faktorerna utifrån press, krav, förväntningar för din egen del?
Nej, men nummer ett så har jag ju samma förväntan som och hela Frölunda, ledare, spelare, management, kontoret, allihop som jobbar i Frölunda har samma förväntningar som våra fans och i den här stan, att vi tycker att vi ska vinna varje år. Jag har alla de här 7 säsongerna jag startade med Frölunda, så har jag tyckt att vi har ett nog bra lag för att vinna. Så det är nummer ett, att vi har de kraven och förväntningarna på oss själv varje år. Men med det sagt så innebär det inte att vi inte förstår hur svårt det är att vinna. Och vi är väldigt, väldigt ödmjuka över att vi har lyckats vinna några gånger, för vi vet hur svårt det är. Det måste man vara ödmjuk och förstå. Och den processen, hur svårt det är, det begär inte jag att mina fans ska förstå. När vi åker ut mot Malmö en kvartsfinal, så måste de få vara rasande. De måste få kräva min avgång. De måste få leta efter syndabockar. Och de har inte full insyn i att de ser inte att jag är den mest besvikna människan i hela Göteborg, att jag är självkritisk, att jag, och det är jag väldigt noga med, att är jag på fansidan, att jag håller på svenska landslaget och de åker ut i en match jag tycker de borde vinna, att kommer en förbundskapten och börjar skylla på yttre omständigheter, att det var någon skada eller de hade otur eller domaren eller sånt, då blir jag ju rasande. Men
hur hanterar du det här själv då? Att tackla den typen av situationer? För din egen del när du kommer hem i kammaren efter en motgång?
Ja, men nummer ett så har jag mitt team som jag jobbar närmast. Mitt ledarteam som är fyllt av fantastiska människor. Vi är 15 människor som jobbar närmast Frölunda. Så jag känner mig aldrig ensam. Jag känner inte att det är bara mitt ansvar. Däremot så tycker jag att det är mitt ansvar i slutändan utåt med fans och sponsorer och klubben, så här, laget är mitt. Däremot internt så delar vi på allt. Vi hjälper varandra, vi stöttar varandra och vi hittar alltid vägar framåt, för att vi är självkritiska. Vi skyller aldrig ifrån oss, och den självkritiken kommer för oss från en trygghet. Det börjar ju uppifrån Mats Grauers, Christian Lersthaler, att de ger oss trygghet att hålla på med det här. Och de har ju stått bakom oss när vi har förlorat 7 raka. De är ju inte bara med och solar sig när vi vinner, utan tvärtom. Det är ingen som har sett Lersthaler eller Grauers på scenen på Götaplatsen när vi vinner, utan de håller en väldigt klädsam låg profil när vi vinner, och de stöttar väldigt, väldigt mycket när det tar emot. Och där börjar stödet, tycker jag, som har varit obrutet i klubben Frölunda. Det är det jag tycker gör Frölunda till en unik klubb, att vi verkligen får den uppbackningen av föreningen. Och där tycker jag, om jag lyfter fram de här herrarna igen, att de gör ett fantastiskt jobb, och de bästa ledarna syns aldrig. Och det är där jag tycker lite grann att tar man Christian Lersthaler, så det är nästan ingen som pratar om honom. Men han är ju våran vd och högsta chef, högsta tjänsteman, och gör ett fantastiskt jobb på att få oss alla att känna oss trygga.
Ja, och det är som utomstående då, hockeyintresserad Göteborgs boende, så känner jag ju att det där känner man ju även när man följer Frölunda från sidan så att säga, att det är måste utifrån alla de här parametrarna du pratar om, så måste det vara Sveriges bästa idrottsförening utifrån den stabiliteten, strukturen, förståelsen för de här sakerna. Styrelsen är ett organ som beslutar utifrån parametrar som handlar om kompetens och kvalitet och skicklighet och långsiktighet och inte utifrån känslor som supportrar har efter en förlust. Och det är en otrolig skillnad för en tränare att jobba i en förening där man har en ledning ovanför sig som tänker på det sättet och inte som tänker på det sättet som kanske supportrar tänker efter en förlustmatch. Och de har ju rätt att vara förbannade självklart då. Så att där känner jag, det är all cred till föreningen som alla har varit med och byggt upp på ett väldigt bra sätt, och där du självklart har varit en stor bidragande orsak där. Vi är inne lite grann på det här med ledarstaben, så kan vi ta de paketen som är runt det när vi ändå pratar om det. När man är ledare för en sån här stor organisation så är man ju också ledare för de andra ledarna. Och det finns ju en utveckling runt det, att det blir mer och mer och mer och mer ledare. Både i fotboll och i hockey och i många andra idrotter. Vad känner du för det mot hur det var förr och hur det är nu och för- och nackdelar kring det?
Ja, men det är svårt. Nummer ett så är det svårt att för 15 år sedan så var jag bara coach. Jag hade kontakt med en assisterande spelare, vi hade en manager och vi hade ett lag. Nu 15 år senare så är man arbetsledare för 15 människor i ledande roller, och det är ingenting som är lätt, utan det stor del av min tid lägger jag ner på att bli en bättre ledare för mina ledare. Att vi ska få ut, jag tänker så här, att om jag kan få ut 100% av varje individ som är runt Frölunda, och att de med eget fritt tänk får vara med och bidra och via sina olika kompetenser hjälpa oss framåt, så har jag lyckats. Lägger jag band på alla fantastiska människor vi har med oss runt Frölunda, att de ska gå och fundera hur vill Roger ha det, då får vi inte samma effektivitet. Då kan vi ha 100 personer som jobbar runt Frölunda, men det blir ingenting bättre. Så det är det viktiga. Om
man tittar på det teamet som du har, när du formerar det teamet, hur tänker du då? Vad är de viktigaste parametrarna och kriterierna för att få det här teamet runt dig så att det blir så som du vill ha det?
När vi anställer folk så utgår vi ifrån vad är huvudsyftet med ditt uppdrag. Anställer vi en mental coach så säger vi, uppdraget är att få tillväxt på den mentala sidan i Frölunda. Vår fystränare, tillväxt på den fysiska sidan. Jag går inte in i detalj och styr upp en exakt hur en arbetsbeskrivning ska se ut. För att den vill jag ska formas utifrån den människan som kommer in. Den människan kanske har, nummer ett så den människan, bättre specialistkompetens än vad jag har. Per Edlund kan mycket, mycket mer om kroppen än vad jag kan. Och han behöver få forma sin bit fullt ut med stöd av mig. Och att det ska passa in i föreningens mall. Så jag jobbar i dialog med honom. Om det är Stina Hedin som jobbar med rehab, hon är fantastisk på det, och det måste jag lita på, för hon har blivit anställd av sina förmågor och måste få utforma sättet hon jobbar på, hur många timmar hon lägger ner och så vidare. Så att vi har ingen stämpelur där vi stämplar in och stämplar ut, utan vi jobbar med att driva fram en tillväxt i varje delmoment, och det tycker jag är det viktigaste, att man får den friheten.
Nej, men om vi tar som ett exempel, vi pratar om att ni har producerat många NHL-spelare i Frölunda, men det är ju faktiskt så att sen du kom till Frölunda så har ni också, ska vi kalla det för exporterat coacher till andra lag. Jag tänker på Robban exempelvis till Djurgården och så vidare. Det finns ju många, och det är ju bara en för- och nackdel. En nackdel kan ju vara att du tappar goda, kompetenta ledare, samtidigt är det också så att ni har varit med och bidragit till utvecklingen på ledarsidan också, så att coacher får bra coachjobb i andra klubbar också. Men när man ska rekrytera en, om vi pratar om de närmaste ledarna då, hur mycket ligger på rent så att säga hockey mycket fakta utifrån till exempel en anfallscoach. Just att han ska vara väldigt, väldigt skicklig på anfallsdelen i hockey och hur mycket ligger på hans personlighet, hans karaktär, att han har ett ledarskap som stämmer överens med ditt ledarskap så att han passar in i gruppen och så vidare. Om du är relativt demokratisk ledare så kan ni inte ta in en anfallscoach som är extremt auktoritär. För även om han är hockeymässigt skicklig så kommer det till slut bli för mycket slitningar utifrån ett ledarskapsperspektiv. Hur tänker du runt det?
Nummer ett, att det är jättesvårt med rekrytering. Mm. Och vi har ju provat allt från att gå från början där vi gick på mer att det här känns bra. Så pendlade vi till att göra kunskap baserad rekrytering fullt ut med rekryteringsfirma ungefär som när man anställer en vd i ett företag till att gå tillbaka till att senaste rekryteringen med Anders Burström som kommer in som assisterande coach och rekryteringen före det med Kristoffer Näslund så har vi har fått lära oss vad som är viktigast för att fungera hos oss. Vi har gjort både lyckade och lite mindre lyckade rekryteringar av ledare och när blir det bra? Jo, det är när vi tror när kärnvärderingarna stämmer överens. Att man har kärnvärderingar där man är väldigt lika varann. Och där är ju fördelen att Frölunda som jobbar nu visions- och värderingsstyrt har väldigt starka värderingar. Där värdering nummer ett är lojalitet. Vi kan aldrig gå förbi det att det är nummer ett, att lojaliteten är 100%. Och det är det första vi tittar på. Går det att hitta en lojal människa som vill jobba tillsammans med oss i team och vara prestigelös? Är man inte prestigelös och lojal utan man jagar mer sin egen framgång, ja, då passar man inte riktigt hos oss. Och vi kommer inte passa alla människor och coacher. Sen har vi en massa andra värderingar med att vi vill att man ska vara ödmjuk, jobba hårt, nyfiken, öppen och samarbetsvillig. Och träffar man alla de kriterierna då är man väldigt, väldigt bra dag ett i Frölunda. Och då är inte vi oroliga att kunskapen till dag 100 har ökat så pass så att man kan utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Har man däremot tvärtom dag ett jättehög kunskap men andra grundvärderingar så kan det gå åt andra hållet. Att man har väldigt hög kunskap dag ett men att den går åt andra hållet. Så anställningen av Anders Burström gick faktiskt till så att jag verkligen satte mig ett lugnt hörn av världen och tänkte på vilka människor litar jag på fullt ut som jag har jobbat med under mina 30 år som ledare. Fick fram några olika namn där några var helt orimliga som inte överhuvudtaget skulle kanske passa in av andra orsaker. Och så hittade jag en kille nu som han jobbade civilt. Han har jobbat som coach och jag har haft han som lagkapten precis som jag har Joel just nu. Och vi hade några fyra tuffa order uppe i Luleå, Anders och jag. Och jag tänkte att Anders Burström, han skulle jag lita på. Han har alla de här kriterierna som värderingar. Efter det så gick jag till Kristoffer Näslund och avslöjade inte mitt namn. Och så sa jag till Kristoffer Näslund, om du fick välja en människa som du känner, du får bara välja en. Och han satt och funderade tag. Och så kom han fram till samma namn.
Ja, det var helt otroligt.
Och samma dag så åkte jag ut till golfbanan och fick ett sms av en coachkollega som heter Joakim Fagervall. Som skickade ett sms till mig att jag vill bara ge ett tips på en coach till dig som jag har jobbat med. Han har börjat jobba i Malmö nu och där de redan har assisterande coach.
Och det var han.
Och det var samma gubbe. Så då tänkte jag att jag får nog ringa till Anders. Och nu...
I det här fallet så var det mer personlighetsegenskaperna och ledarkaraktären än de detaljerade anfallshockeykompetensen. Kan man säga så?
Ja, det är det. Ja, definitivt.
Det här med inom ledarstaben då så har ni en anfallscoach och en försvarscoach.
Yes.
Och under matchen så vi säger att Roselli Olsen, han jobbar ju fantastiskt bra defensivt alltid. Mm. Men sen så vill du att han ska checka på ett annat sätt beroende på att det har hänt något i matchen rent taktiskt. Är det anfallscoachen som ska ge han den instruktionen? Eller är det du som gör det? Eller ger du det till anfallscoachen och sen ger han det till Roselle Olsen? Mm. Eller hur går ni förbi de leden där? Eller hur funkar kommunikationen där när man har två så att säga, coacher som ska jobba med delar av spelet och så är man själv överordnade?
Ja, det är en intressant fråga. Vi har ju valt att jobba med en strikt försvarscoach och en strikt anfallscoach som bara tittar på spelet med puck. Och tidigare jobbade man med en backtränare, en forwardstränare. Och det är en fördel med det, för att Kristoffer Näsen som är försvarstränare, han ser allt spel. Så fort motståndarna äger pucken så ser han på våra struktur, och han är jätteduktig på att kolla, se sådana saker. Han är grym på att se mönster. Så det enkla svaret är att det är hans ansvar före, under, efter match att driva vårt försvarsspel.
Och om det nu är så då att du som head coach ser någonting som du känner det här är viktigt, men han har inte sett det. Säger du det till spelaren då, eller säger du det till honom, så får han säga det till spelaren, för att inte spelaren ska känna att du går förbi honom.
Nej, oftast den normala tågordningen är ju att jag pratar med Kristoffer och Kristoffer pratar med spelaren, så att inte jag ska. Det har blivit fel några gånger när jag hoppar förbi det ledet.
Ja, det är det jag menar.
Och det är en av mina utmaningar, att jag blir för het, att jag ser att en spelare gör fel i boxplay och så går jag på honom och säger, vad har ni gjort här? Men då kan ju Kristoffer, han haft en dialog om en liten detalj som inte jag vet om till och med. Och då blir det fel om jag går och feedbackar på det. Så,
kan det vara svårt ibland att känna, fan, jag vilja in i, och så vill du inte gå förbi dem?
Nej, och det är svårt. Det är en av de sakerna jag menar, att jag behöver bli lugnare. Jag behöver inte liksom ligga på spelarna så hårt. Och det är sånt som vi jobbar med i coachteamet, att när går du in, när går jag in, när kan du backa, när backar jag. Och vi stänger faktiskt varje match när vi har spelat en match och röken lägger sig, så ger vi varandra feedback i coachteamet. När blev det bra på bänken nu och när kan det bli bättre? Och det är en sak som, ett tips vi fick av Christian Lesch-talare som han följer upp, att hur går det med bänken nu? För han vet att det är ett av mina viktigaste arbetsområden som coach. Han kom faktiskt ner en gång, och det var ledarskap när det är som bäst, Christian Lesch-talare. Då sa han, vi ska bara kolla på en grej. Och så satte han på en gammal tennismatch mellan Borg och McEnroe. Och coachade. Min assisterande coachade. Vad fan är det här? Ska vi kolla på tennis? Och så reste han sig upp och gick. Och McEnroe fick det här vanliga brytet och kastade rack och skällde på domaren och härja. Och Borg stod på baslinjen och väntade och vann matchen. Och jag förstod passningen direkt. För det var en match vi hade tappat på känslosvall kvällen innan. Så,
det är fördelen att ha en klubbdirektör som vet hur det är att vara ledare.
Ja, han har ju stått på bänken själv och gjort hela det.
Christian är en riktigt bra gubbe. Fem snabba svar.
Shoot.
Nu får du inte tänka för länge. Nu kör vi. Tichonov eller Tarasov?
Tarasov.
Crosby eller Ovechkin?
Crosby.
CHL eller Sweden Hockey Games?
CHL.
United Center eller Madison Square Garden?
United Center.
Max eller McDonald's?
Max.
Självklart.
Såklart.
Alla norrbottningar är otroligt Max-patrioter.
Ja, både Max Friberg och restaurangen Max.
Precis, härligt. Bra, då kommer vi in på ett annat ämne. Börje Salming, Thomas Sten, Thomas Rundqvist, Bengt-Åke Gustafsson, Daniel Alfredsson, Mats Sundin, Niklas Lidström, Joel Lundqvist, Oliver Ekman Larsson. Vad tror du jag tänker på?
Du tänker på spelare som har vunnit en hel del och varit kaptener, va?
Kaptener, precis. Och då är det en sak som man som fotbollstränare slänger väldigt avundsjuka ögon på inom hockeyn. Varför producerar hockeyn så otroligt många skickliga, starka ledarkaraktärer som blir kaptener på högsta nivå inom världshockeyn?
Oj, vilken rolig fråga, och det här är ju någonting som vi verkligen skulle behöva reflektera över på riktigt. inom hockeyn, Jörgen. Men om jag ska ge mig på en första förklaring som kommer spontant, så tänker jag mig så här att ishockey är en väldigt, väldigt svår sport att spela. Den är komplex och den kräver enormt mycket fysiskt av spelarna. Så att träna upp sig för att bli hockeyspelare är väldigt, väldigt jobbigt. Det krävs år och timmar av slit och hårt jobb för att överhuvudtaget kunna spela på elitnivå. Och alla de här spelarna du nämner nu har ju varit enorma karaktärer på att nummer ett leda sig själv. Och det är där ledarskapet börjar, att de har genomgått någonting som vi kallar för viljeträning. Som är det här samtaget där du får bära din kompis upp och ner. Och det kan vara våran Bragebacke där hockeyn alltid haft den kulturen och traditionen att man behöver igenom det. Och när man genomför sån träning så kommer ju ständigt frågan, varför gör jag så mycket såna här tokiga saker? Mm. Så att man, jag tror att när man gör det så blir man stark med sitt syfte till varför man håller på. Och de här killarna är ju enorma karaktärer som har blivit stark till varför de håller på och enorma på att ta ut sig själv till max. Och blir ju också enorma ledare, för de förväntar sig samma sak av sina lagkamrater. Så det är väl min enkla förklaring.
Det är sportens karaktär driver fram den typen av egenskaper, och de som har de kvaliteterna, de får verkligen ordentlig vattning på de delarna i sin personlighet. Det för det är ju alltså helt otroligt. Jag menar, kolla hur många har varit, nu räknar inte, det finns andra, men Marcus Näslund, Kenny Jönsson, var massa Foppa som man inte räknar upp här.
Sen finns det en annan sak jag funderar på, Jörgen, det är just det här demokratiska Sverige, där vi är bra bevisligen på att samarbeta i lagidrotter och att inte tänka egoistiskt utan att tänka laget först. Och alla de här spelarna du räknar upp är ju fantastiska lagspelare som är så långt ifrån individualister man kan komma, eller egoister, individualister. Det
och då när vi pratar lagkaptenen, så självklart måste vi prata om Joel också. Hur jobbar du med Joel som kapten?
Bra, framförallt. Vi vet exakt vart vi har varandra. Vi känner varandras styrkor och svagheter utan och innan. Och jag ser min relation med Joel så, på ett sätt att mitt jobb är att göra han stark. Joel är ingen som jag vill eller ska stå och bråka med inför laget. Vi måste vara på samma sida i alla frågor. Och är inte vi på samma sida om något, så har vi kommit överens om att då stänger vi en dörr, går in i ett rum och så sen bråkar vi tills vi är sams. När vi går ut genom den dörren så har en av oss fått ge vika, men bägge är överens inför laget. Och det tror jag är det absolut viktigaste jag gör som head coach, för att det går inte att vara framgångsrik över tid i en klubb om man inte är på samma sida med spelarnas ledare. Och spelarnas ledare är ju alltid kaptenen. Och en annan av mina grundbeliefs eller mina trossatser, att
den här bussen som stannade mitt ute i skogen.
Ja, jag brukar prata om det, att stanna bussen i skogen på väg till Jönköping och det är kolsvart mitt i natten, så säger Joel att vi ska gå till höger till närmsta makt, och jag tror att det är vänster, och vi ber laget att följa någon, så vill jag att alla går och följer honom. Och det här tycker många är konstigt, och det förstår jag, för då Att man ser ju på ledarskap som att coachen ska vara den självklara ledaren, medan jag inte tror på det, utan jag tror att i vinnande lag så spelar spelarna för varandra, och coachen är bara ett verktyg för att skydda gruppen, eller bara, men är ett verktyg för att skydda gruppen, hjälpa gruppen att komma samman, ge dem förutsättningar, men sen är det ju spelarna som spelar och spelarna som vinner för sig själva. Och jag är så glad att jag sitter och ser en Netflix-dokumentär med Michael Jordan där det precis funkar så. Där det är Michael Jordans lag. Och jag ser enorma likheter mellan Jordan och Joel, med den här enorma drivet att vilja vinna som är enormt. Ingenting kommer liksom emellan Jordans vilja att vilja vinna eller Joels vilja att vilja vinna.
Jag tror att Joel Lundqvists egenskaper som kapten, de är ju extremt väl dokumenterade, Och han fick ju till och med vara kapten i hockey-VM med fullt av NHL-proffs som SHL-spelare. Så otrolig respekt till Joel där. Det som är intressant är ju då bakom Joel. Mm. Det tycker jag är spännande för att ibland är han skadad, ibland kanske han är sjuk. Mm. Och så kommer en framtid när han inte spelar längre. Har ni jobbat fram någon form av kaptensråd? Eller är det Joel och sen kommer ingenting och sen är det några stycken? Eller hur jobbar ni med det?
Nej, men vi jobbar ju med en kärntrupp. Vi jobbar med en kapten där Joel är, han är lagets kapten. Sen har vi assisterande kaptener, det är Simon Hjalmarsson och Niklas Lasu. Och sen har vi även en kärntrupp med spelare som är
typ Friberg,
Johan Olsson, Viktor Ekbom, Anders Grönlund. Spelare som har varit och är Frölundas värderingar, kan jag säga. Spelare som man kan beskriva är ödmjuk, jobbar hårt, nyfiken, samarbetsvillig, lojal. Alltså, de spelarna är Frölunda. Och jag tror att det är så i en grupp att tar man bort Joel så kommer en av dem naturligt att ställa sig längst fram och vara den som får laget att följa dem när bussen stannar. Och det viktiga är att vi hela tiden utbildar dem i ledarskap, att vi utbildar dem i våra värderingar, se till att de är connectade med föreningen och också får hjälp med sitt ledarskap, för de vill hjälpa till, de vill göra sina kompisar bättre och behöver jobba med sitt ledarskap.
Jag tycker det är väldigt spännande, för att om man har en så otroligt stark kapten med så stor erfarenhet och kompetens och skicklighet som Joel är, så är det liksom det då när han inte är med. Dämpa det nummer 2, 3 och 4 i gången så att hoppet blir väldigt stort, eller är det så att det snarare stimulerar the deputies till att verkligen kliva in på scenen när sheriffen är borta? Hur känner du kring det?
Jag förstår verkligen frågan, och jag tror att det är en stor fara om man inte ser den faran, och att försvinna den som är spelarnas ledare, så kan ju gruppen hamna i kaos, för att det inte är utkristalliserat vem som är tvåa. Och det är ju en process som man kanske inte hinner igenom om man jobbar kort tid som coach i ett lag, men nu har jag fått jobba 7 år, så vi förbereder oss ju för det och pratar om.
Har ni medvetet arbetat med den typen av frågeställningar? Ja. För att den dagen Joel slutar så är deputyn redo för att ta över som sheriff?
Ja, inte riktigt fullt framme där än. Däremot så jobbar vi medvetet med att spelarna måste förstå att de leder på olika sätt. Att Niklas Lasu är inte en ny Joel Lundqvist eller Simon Hjalmarsson. Däremot så är de täcker ju i varandra, precis som mina assisterande coacher hjälper mig att täcka upp mina blinda fläckar. Så Joel är ju enormt uppgiftsrelaterad. Niklas Lasu är enormt duktig på att fånga upp känslolägen, empatisk, täcka upp där Joel kanske rusar på och nu ska vi vinna till varje pris, och är ju liksom längst fram i frontlinjen, så har man inte den personligheten som Lasu har, som samlar ihop hela gruppen, som förstår att vi behöver ha med oss alla och lite mer empatiskt, så kanske inte Joels ledarskap blir lika effektivt. Sen har vi Simon Hjalmarsson som är lite grann våran strateg, och där kanske jag och Joel kan bli lite för lika varandra i tävlingen. När det går mot, säger vi, ta igen hårdare, det är lösningen att alltid kämpa hårdare, där jag och Joel har samma kärnvärderingar där. Så kan ju Simon säga att det spelar ingen roll hur mycket vi kämpar om vi inte löser den här taktiska detaljen eller vårt passningsspel. Så de tre tycker jag, de täcker i varandra. De
kompletterar varandra på ett bra sätt.
Så att jag är mer intresserad att försvinna Joel med sitt driv och sitt uppdragsorienterade ledarskap, och den driver tävlingskulturen i Frölunda. Vem är liknande som honom? Är det Max Friberg då? Som kanske kan ta över den fanan och veta att han behöver inte vara en ledare som också ska leda det taktiska, leda det empatiska, utan den tårtbiten som Joel står för, det kan definitivt till exempel Max stå för, eller om det är Johan Sundström eller Viktor Ekbom. Så att det gäller att nyttja människors starka sidor här. Så ingen är ju en perfekt ledare. Det finns inte någonstans.
Nej. Jag tycker det här är väldigt spännande fråga. Jag har själv erfarenhet av att helt plötsligt så blir kaptenen och båda vicekaptenerna skadade samtidigt under 2 månader. Och det är klart att det är en utmaning som ledare i allra högsta grad. Men det är klart att det här blir spännande. Vi hoppas att Joel spelar i många år till, men det blir också spännande att se Frölunda utifrån de här perspektiven den dagen han inte spelar längre. Absolut. Och har kanske någon annan roll i klubben, vem som kliver fram där och så vidare. Det är väldigt spännande. Vi var inne lite grann på gruppdynamik frågor i samband med det här samtalet, och då är det en sak som man alltid funderar på när man är fotbollstränare utifrån skillnaden mellan hockey och fotboll. När ni ska sätta ihop de olika femmorna som ska samarbeta och spela tillsammans, vilka egenskaper är det som är viktiga? Jag förstår att det här är en kombination av olika saker, men personligheter, karaktärer som ska funka rent mänskligt ihop med varandra i förhållande till de rent hockeyteknisk taktiska egenskaperna. Hur balanserar man det mellan personligheter och hockeyskills när man bygger sina femmer?
Det här är det någonting som, det finns ju ingen vetenskap på för det första. Det är någonting man får känna sig fram för, och oftast min erfarenhet är ju de bästa kedjorna kommer ihop av en slump. Det är inte den kedja jag kommer på nu i sommar när jag ligger ute på Amundön och solar min bleka kropp, utan den kommer ske av en slump, att vi får en skada eller vi ändrar i slutet av en match och så helt plötsligt finns energin i den kedjan. Och det är just den här mixen av att ha tre människor som kanske hockeymässigt fyller i varandras svagheter så att de blir en effektiv enhet, så att man har, att man är bra på olika saker, att man har en spelfördelare, en avslutare och en balansspelare. Det är det man tror alltid är den bästa mixen, men ibland kan det vara tre offensiva spelare som tänker hockey likadant som bildar en jättefin enhet. Eller vi har Joel Lundqvist, Max Friberg och Joel Mustonen som är en jättebra kedja för oss, där de tänker hockey på ett liknande sätt och liksom hjälper varandra att vara bra, för att de är på ungefär samma frekvens som människor. De förstår varandras signaler och de förstår hur de bygger varandra. Så jag tittar ju på både och faktiskt. Att man som människor förstår varann, att man når fram till varann, så man kan samarbeta, kommunicera, att man får upp en dialog. Och två, så tittar jag på de hockeymässiga egenskaperna, att vad kan Jan Mursak göra som center i mitten, vad har han för styrkor och vad borde han behöva för hockeymässiga egenskaper på sina kanter.
Går det att ranka dem? Eller är det situationsanpassat?
Det blir, man rankar från början och tycker att man hittar statistik och olika saker och så. Men sen vet jag att när man börjar så blir det mer faktiskt magkänsla, fingertopp. Att ja, men vi testar det här är spännande, det här vill jag testa. Så helt plötsligt så ser man att Patrik Karlsson och Johan Sundström har växt ihop till en jättebra duo som i sin tur kan lyfta en tredje spelare. Så att oftast när jag bygger lag, Jörgen, så börjar jag just med tvåor som sen ska förstå varann.
Bäckström och Veskin. Ja. Sen kan de spela nästan med vem som helst, ja, som tredje gubbe.
Sen kan de lyfta in en tredje och så blir de tydliga med hur de får den tredje killen att lyckas. Och
tänker man annorlunda på första femman?
Ja, definitivt hos oss, för vi har ingen första femma.
Nej, ni har inte det. Nej. Vi är hierarkifria femmor. Ja, det har vi pratat om förr. Det där tycker jag är spännande.
Faktiskt så har vi det. Vi är ett fyrakedjeslag av många olika anledningar.
Det där är spännande. Utveckling. Det är enormt mycket teknologi. I fotboll är det helt extremt med GPS på det fysiska, men sen också statistik på allt, passningar från vilka olika ytor till vilka och så vidare. Det finns en enorm massa teknologi, och det har blivit ett uttryck nu lite grann i fotboll som säger att we are drowning in a sea of information but still thirsting for understanding. Där det har blivit för mycket information, för mycket statistik, för mycket fokus på den tekniska delen av utvecklingen av coaching och ledarskapet. Hur tänker du med det och hur jobbar du med det och vad har du för känslor för den utvecklingen av coachingarbetet?
Vi ligger några år efter fotbollen. Jag skulle tro att vi ligger 5-6 år bakom toppklubbarna i fotboll i den utvecklingen. Och här är det lätt att springa fel, vill jag säga. Att vi bombas av sådana här underliggande statistik, fancy stats, som de har döpt det till på hockeyn. Och det farligaste med det är att det påverkar ju våra tankar om spelet och det påverkar mina tankar som coach om spelarna. För jag kan ju få en procentsats att Patrik Karlsson är 72% på ingången anfallszon medan Joel Mustonen är 42%. Om jag då tror att Patrik Karlsson är så mycket bättre än Mustonen och att det är sanning, så kommer mitt ledarskap göra att det till slut blir så. Mm. Och det här är vi medvetna om i Frölunda, att vi letar efter nyckeltal, nyckelvärden, där man behöver fakta. Och vad är då fakta? Vad är vetenskapligt bevisat att det hjälper oss att höja sannolikheten till vinst? Och vad har ingen relevans till att öka sannolikheten till vinst? Mm. Och det här kan inte jag som coach utröna själv, utan jag har i mitt coachteam av sex coacher med en skill coach, så har jag en kille som heter Erik Lignell som
han har jobbat länge.
Ja, han forskar och studerar på matchanalys på universitetet här i Göteborg och skriver en avhandling runt det, och han är ju mitt voice of reason i det här. Så han förbjuder mig faktiskt att titta på de här sidorna. För han säger, det där kommer bara påverka dig. Du får lita på det jag säger till dig. Vad är relevant? Ja, den här siffran, Roger, kan du verkligen ta till dig av. Och den påverkas av det här. Det vet jag att det är så. Mm. Så han sitter hela tiden och forskar och funderar på vilka siffror hjälper oss att vinna en hockeymatch och vad det totalt är irrelevant. Så.
Jag tror det är väldigt klokt, därför att det finns många exempel inom fotbollen där man ser inte träden för skogen. Mm. Det blir för mycket. Och verkningsgraden blir inte tillräckligt stor i förhållande till arbetsinsatsen som det tar att lägga ut och värdera all information. Så att det är väldigt,
Tror att vi måste också lägga till att det, hur påverkar all den här faktan oss människor? När vi ser de här skarpa siffrorna, hur påverkar det oss? Hur påverkar det mitt ledarskap och hur påverkar det mina spelare om de får se siffror på sig själv? Så att jag vill ju bara göra saker som gör oss bättre. Mm. Jag vill ju inte ta fram något som verkligen gör oss sämre.
Hur jobbar du med din egen utveckling?
Min egen utveckling, nummer ett, så ser jag till att vara öppen. Att jag förväntar mig feedback av mina spelare, feedback av mina ledare. Så att jag får höra vad hjälper och vad skälper. Och jag tycker det är den bästa feedbacken man kan få, det av sina spelare. Att de verkligen kan förklara till mig att det du gör här, Roger, hjälper mig och oss att spela bättre. Men det du gör här, det är raka motsatsen. Och här är jag väldigt prestigelös. Att jag vill lyssna väldigt mycket på mina spelare. Sen är det lite ovanligt i hockeyns kultur att man som spelare förväntas ge feedback till sin coach. Mm. Så att i början var det här ganska stelt, medan det nu kan vi till och med i helgrupp så kan Joel säga någonting till mig, att Roger, nu får du lugna dig i båset, du står och viftar för mycket på domarna och är alldeles för arg under matcherna, lugna ner dig nu, vi behöver ett lugnt bås. Mm. Och så vill jag ha det. Mm. Jag tycker jag är den första som måste visa mig prestigelös och ödmjuk att lyssna, om jag ska förvänta mig att mina spelare ska göra det. Mm. Sen så jobbar vi alltid med en psykolog i vårt psykologisk coach i vårt ledarteam. Mm. Och det är bästa utbildningen man kan ha, att man blir utbildad på sin arbetsplats istället för att åka iväg på kurs och sen ta hem något till sin arbetsplats. Och den tredje saken jag gör är att jag läser väldigt mycket böcker, facklitteratur. Jag sa det just att jag satt och beställde en bok i bilen på vägen hit, Jörgen.
Där det gläder mig.
Jörgen Klopp, Bring the Noise. Och det fick jag tips på av en spelare. Så att jag är ingen fotbollsfanatiker. Men,
den kommer du gilla.
Ja, jag hoppas det.
Om vi tittar på inspiration och sånt här. Fotbollstränare ofta efter säsongen brukar ju åka på ut på lite resor och... Mm. Det är kanske inte bara så att man sitter och dricker öl i London. Man kanske går på match eller besöker någon klubb eller träffar någon tränare eller någonting. Det blir några resor till Amerika ibland eller Kanada för lite inspiration också. Eller hur funkar det för en hockeytränare?
Ja, framförallt när jag var förbundskapten hade jag tid att göra sådana resor. Jag besökte alla klubbar i Sverige. Jag besökte många klubbar i Kanada och USA. Men... Sen började jag i Frölunda så jobbar vi faktiskt så hårt året runt så att föreningen puffar på, säger Roger. Och samtidigt som jag känner att när en säsong är slut så har familjen fått lida och ta väldigt mycket stryk så att jag känner att jag vill betala tillbaka där och vara närvarande. Så jag har inte prioriterat sådana resor.
Om du skulle faktiskt åka till en NHL-klubb och besöka den och vara där i, säg, en vecka och följa deras arbete och verksamhet utifrån. Inte bara för att det är kul att kolla på hockey och åka till Kanada, utan som du tycker, det här är en intressant hockeytränare, det här är en intressant hockeyklubb utifrån värdegrunder och så vidare, hur de jobbar med sin kultur. Och vilken klubb skulle du åka till då? Har man den insikten med alla klubbar där över? Eller det?
Ja, jag hade nog åkt till Toronto, tror jag. Jag har ganska dålig insikt vad de gör egentligen, men där har de ju tagit omtag och tagit in en ganska oprövad tränare och en oprövad manager som är relativt unga i branschen och förändrade sitt spel drastiskt i år. Och jag pratade med för några veckor sedan med Andreas Jonsson, vår gamla underbara forward som spelar i Maple Leafs nu, och han beskrev lite om den här förändringen där de har börjat spela en annan typ av hockey och de har enorma resurser i Toronto. Det är ju liksom hockeyreligion där mitt i Kanada, så de gör mycket rätt, men jag har väl en annan drömresa som jag skulle göra, och det går åt andra hållet, rakt in i djupa Ryssland, att få hitta igen de här utbildningsakademierna som de har där det är lite svårare att komma in, och där är det inte öppna dörrar, utan man behöver bli inbjuden och hitta ett sätt in. Det tror jag rent hockeymässigt kanske skulle ge nästan mer, för de är väldigt, väldigt bra på att utbilda baskunskaper i ishockey.
Spännande. Det här som vårt gebit då, idrottsledarskap och coaching inom sportvärlden, det är ju också, finns ju en annan värld utanför sporten, näringslivet, och där är det ofta så att det kan vara spännande att utbyta erfarenheter mellan ledare inom idrotten och näringslivet. Och om du skulle ta ett exempel på vad du tror att idrotten kan lära näringslivet, och sen något tvärtom, vad näringslivet kan lära idrotten.
Jag har ju läst rätt mycket ledarskapslitteratur som är där forskningen är taget från företag som fungerar och företag som inte fungerar. Och det är rätt så intressant. Och jag tror att någonting som vi får feedback på när vi är ute och föreläser om hur Frölunda jobbar, så är det många som blir fascinerade hur vi jobbar med människan. Det är också många som blir fascinerade över hur vi jobbar med feedback. För feedback på företag är ganska svårt. Att man vet inte riktigt vad man ska feedbacka på. Och oftast blir feedbacken lite försiktig, för man blandar in person istället för att man jobbar med arbetsroller mer, vad man gör på sitt jobb. Och feedbacken är väl det som jag ofta får återkopplat från företaget, att det är intressant att se hur direkta vi är i våran feedback, och de är lite avundsjuka att oj, kan ni göra så, kan ni förväntas arbetskollegor inom ishockeyn ge varandra feedback, inte feedback bara någonting man får av sin chef. Och det är väl en sak.
Om du vänder på det, vad kan idrotten och sporten så värd lära av näringslivet?
Med... Nej, men jag tror att det är just det här professionella sättet som många företag är uppbyggda på. Att vi, å ena sidan så är vi en förening som är sprunget av folksjälen och frivilliga människor som har byggt upp från början Västra Frölunda och nu Frölunda Indiens. Så, men samtidigt så möter vi en businessvärld också, att vi behöver lära oss att göra affärer. Vi behöver lära oss att gå i vinst, och där har vi väldigt mycket att lära oss av kloka företag.
Vad är din största utmaning som hockeytränare?
Största utmaningen för mig är nog att lägga band på mina känslor. Jag har känslorna på ytan. Det syns alltid vad jag tycker och känner. Och jag blir oftast retad för mina röda kinder och mitt kroppsspråk. Och, att kunna hålla det inom mig, att inte visa hela världen hur jag mår och känner, skulle vara jätteskönt. Att skulle vilja vara lite lugnare, som Sam Hallam är lite avundsjuk på. Jag är lite avundsjuk på Roger Melin och de här coola killarna. Så det tror jag är min största utmaning.
Avslutning, Roger, det har varit ett intressant, otroligt intressant samtal, ska jag säga. Du ska få säga ett konkret exempel där du själv kan känna att du har gjort ett bra ledarskapsarbete som du är stolt för. Ett exempel.
Oj, vad svårt jag har.
Jag förstår att du har väldigt många, och ibland är det svårt att prata om sig själv, men nu ska du få prata om en riktigt bra ledarskapsinsats som du har gjort i din karriär någonstans.
Jag kan säga så här att jag kan någon gång så här gotta mig åt hur människor jag har jobbat med lång tid, att jag ser dem har växt. Och det är ju inte bara min förtjänst, men jag kanske inte har kuvat dem så att de i alla fall har gått åt andra hållet. Mm. Och att se en kille som till exempel Mats Rosseli Olsen, hur se hans resa, han har ju mognat som människa, det hade han gjort i vilken miljö som helst, men att se han nu där han är en glad ledare i vårt omklädningsrum, där han för 7 eller 8 år sedan när jag kom in i Frölunda hade en mycket, mycket mindre roll och har växt som människa, det gör mig glad. Att jag i alla fall fått vara med på hans resa. Sen ser jag inte mig själv att det är liksom jag som har lyft fram honom, eller Erik Lignell, vår analytiker, och ser han som en fantastisk ledare idag som för 8 år sedan satt och bara samlade information till oss och inte såg sig själv som en ledare eller coach alls. Sånt gör mig glad över tid, när man ser att människor har växt hos oss. Men det är ett teamjobb, det är inte jag.
Stort tack, Roger, för att du vill vara med till ett av premiäravsnitten här på Coach Meet Coach. Och stort lycka till med din coachingledarkarriär framöver.
Tack för ett trevligt samtal.
Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach, och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödjer utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
Poddproduktion av Fredag.